Välkommen till Magpodden. Här kan du vara med och lyssna på ett samtal mellan mig och en annan kvinna om ett ämne som intresserar just dig just idag. För det finns ju flera olika kategorier på Magpodden som du enklast hittar på Magpoddens hemsida, magpodden.com. Och där hittar du också porträtt på de som jag pratar med här. Och jag heter Bodil Bergman Hughes. Jag driver företaget Bergman Hughes Images här i Stockholm sedan 2009. Och jag är porträttfotograf med speciell inriktning på gravida och nyfödda. Och där har jag funnit en lycka och ett lugn som jag tycker syns i mina porträtt. I studion har jag också haft jättemånga fina och långa samtal med mina kunder som jag slutligen insåg var värda att delas med andra blivande och nuvarande mammor. Och så kom Magpodden till. I övrigt så gillar jag saltlakris, riktigt sköna soffor, riktigt roliga kvinnor, berg- och dalbanor, slapstick, riktigt sena kvällar, stora hjärtan, soulmusik och kaffe, bland annat. Nu börjar vi. Välkomna hit, det är Magpodden och det är nu var jag tvungen att tänka till här, det är en torsdag. Och jag är lite lätt förvirrad om dagarna, det märker ni som lyssnar ofta. Men det är för att jag tycker det är lite viktigt att veta vad vi ska prata om. Och det är därför jag har kommit på de här kategorierna, så man liksom lite grann kan välja vad man ska lyssna på. Och idag sitter jag och här med Nina, välkommen Nina.
Tack.
Och vi är i samma rum tillsammans, det är alltid trevligt att titta på någon samtidigt som man pratar. Och jag träffade Nina för något år sedan nu, va? Första gången. Och då var vi på ett möte med Amningshjälpen.
Mm.
Och där satt du. Man gör alltid en liten runda och pratar om kanske varför man är där och man kommer ifrån och sådana saker. Och då berättade du, och jag var första gången på Amningshjälpens möte då. Ja. Och så berättade du din amningshistoria. Jag kunde inte sluta fråga frågor, för det var sån här galen amningshistoria. Mm. Och jag har tänkt ända sedan den dagen att hon måste vara med på Magpodden. Liksom. Eller jag undrade kanske till och med innan Magpodden. I alla fall tänkt på det sedan dess, kan jag säga. Och nu är du här.
Mm.
Och då har vi faktiskt mer saker att prata om, har vi insett inom, när vi just satt här innan vi började spela in. För att du jobbar på BB Sofia på neonatalen där.
Mm.
Du pratar mycket amning med både vänner och människor på ditt jobb.
Ja.
Och du har liksom en amnings stor del av ditt liv, kan man ju lugnt säga. Eller hur? Fast du har andra saker för dig också, kan jag tänka mig. Ja. Men då är det faktiskt så att vi ska hålla oss till första syftet för att jag släpper hit dig. Och det var ju din amningshistoria.
Mm.
För det här är verkligen, nu kan ni börja göra ordning popcorn här och lyssna. För det här är som ett filmmanus, tyckte jag. För det är så här som att, men kan det vara så här? Och anledningen till att jag vill berätta det är ju för att det blev ju bra sen.
Mm.
För det här är verkligen sådär, lite galet dåligt gick det i början.
Mm.
Och det jag imponerades av, vilket himla intro vi körde, snart ska du få berätta också. Det är att, att du höll ut. För mig var det som att, oh my gosh, hon höll ut verkligen. Så nu får du börja berätta hur det var. Jag kommer säkert att fråga saker mitt i alltihopa, men kör på du, så ska vi se.
Jo, jag upptäckte redan under graviditeten att jag hade en liten knöl i ena bröstet. Och jag var inte så orolig för det. För jag har under något sånt där kortvarigt sommarjobb faktiskt jobbat på något som heter punktionsmottagningen på KS.
Mm.
Där man tar prover på knölar.
Mm.
Och då kom det ofta mammor som hade mjölksystor, som det heter.
Mm.
Bara en helt ofarlig systa fyllt med bröstmjölk.
Ja.
Så att jag tänkte lite att det kan nog vara det här. Och jag sökte upp, jag är lite allergisk mot vården och vårdmottagningar och vårdcentraler så där, trots att jag jobbar inom det.
Ja, intressant. Ja.
Men jag gillar inte gärna att gå vägen via vårdcentralen. Men jag lyckades hitta ett ställe som heter bröstmottagningen där man inte behövde ha remiss. Och där det stod att de var liksom specialiserade på det här med syster och knölar i brösten och så.
Vad gör de där? De tar någon slags de här vanliga.
De punkterar.
Så pass på en gång liksom.
Precis. Mm. Och är det en malign eller benign tumör, alltså en godartad eller elakartad tumör, så får man ut celler. Mm. Men det kan ju vara vad som helst i en systa.
Nu jag är ju lite så här lite spruträdd. Jag är inte jätterätt, jag tar ju sprutor och sådär. Mm. Men det låter ju sådär halvbekvämt att punktera.
Det är världens minsta nål.
Ja, okej. Okay.
Och så känns det inte så mycket egentligen.
Nej, det är inte så farligt.
Men så att jag kontaktade dem och sa att jag tror att så här är fallet. Men jag behöver kolla upp det här. Mm. Och så kom jag dit och så var det någon doktor där som är specialist. Som då känner med fingrarna var knölen satt. Den satt ju liksom i urringningen mer eller mindre ovanpå bröstbenet.
Mm.
Och sen så tar de en liten tunn nål på en spruta. Och sen så sticker de ner nålen i här då. Känner efter med fingret och sticker ner. Och sen så... så aspirerar de, som det heter, alltså de drar ut eller drar i kolven på sprutan och då kom det ut bröstmjölk. Och då sa han ganska direkt att dels märkte han att den blev mindre och så sa han ganska direkt att ja, det ser ut som bröstmjölk, men de skickar alltid liksom på analys då. Så att jag var inte orolig alls och gick därifrån och så fick jag svaret att det var en mjölksysta. Nu har jag glömt bort vad det heter. Men, och det är inte jättevanligt. Men det är inte jättevanligt heller.
Mm.
Men jag hade ju bara kommit i kontakt med det via det sommarjobbet jag hade haft innan. Mm. Men jag var inte orolig så. Men sen föddes min lilla son och allt var jättebra. Och jag hade liksom producerat mjölk redan under graviditeten. Och jag tänkte att det här med amning kommer bli skitbra. Sen hade jag jobbat med det. Jag hade ganska mycket höga krav på mig själv att det skulle funka. Men jag tänkte också att det kommer funka. Liksom. Ja. Och jag har... folk omkring mig och det, ja, tar det som det kommer liksom. Och så föddes han och han var väl inte jättepigg på att suga där i början, men liksom jag fick dit honom i alla fall och jag handmjölkade lite och mjölkproduktionen kom igång och det var frid och fröjd och vi gick hem och han mådde bra och vi ammade på. Och, ja, det gör ju ont i bröstvårtorna och man, fast man är proffs så gör man nog lite fel i alla fall i början för att man inte är riktigt, har riktigt koll och lite fel grepp kanske sådär och ja, si och så. Men så började den här systern då fylla på sig.
Mm.
För som doktorn förklarade så är det en mjölkgång som har bildats men som liksom inte fortsätter ut till bröstvårtan.
Nej.
Utan den tar liksom slut.
Nej.
I bröstet. Och då kan inte, då rinner mjölken ner i den här gången men har, kan sen inte rinna ut.
Nej, just det.
Och då blir det då istället att det ansamlas där.
Ja, det är klart.
Och växer och blir en cysta. Så att cystan med mjölk i började växa. Och det märkte jag väl så småningom ganska snart. Jag tror att... ja. Det gjorde ganska ont. Men jag minns inte exakt hur det var i början. För att jag knaprade lite smärtstillande. För att jag hade liksom... lite molvärk i... ja, efterstygn och... ja, det var vaginal förlossning men jag syddes lite och ja, men lite sådär och sen, men sen började det göra ont och smärtade liksom, systern låg precis över bröstbenet och jag kunde inte riktigt ha honom då upprätt i famnen sådär som jag ville ha min son och men jag ammade på, amningen funkade egentligen bra förutom att det gjorde jäkligt ont i bröstvårtorna mera och att det blev lite sårigt och sådär, men jag amningen var egentligen inte ett problem då, men det gjorde, systern gjorde så ont och jag tror att jag var så påverkad av det så att det här i bröstvårtorna gjorde liksom väldigt ont också.
Ja.
Så att det blev liksom ett, en stress varje gång jag skulle amma.
Ja, det förstår jag.
Och jag fick nog nästan förhöjt blodtryck och puls.
Mm, mm. Och det ska ju ammas ofta, det är det också.
Ja, och jag kunde liksom inte slappna av, jag var väldigt spänd. Och jag hamnade bara i en jätteond cirkel och så tänkte jag hela tiden, jag måste höra av mig, jag måste gå och få den där tömd, jag måste få hjälp. Men när man är helt slut efter förlossning och har en liten bebis hemma och jag som inte gillar sjukvården egentligen och bara så här, nej. Jag orkar inte och dagarna gick och jag satt där hemma på soffan och grina och min make försökte liksom ja men hur ska vi göra, hur vill du göra och liksom ja men kan du inte ge honom nappflaskor eller sådär och jag var bara såhär nej, jag ska amma, det här funkar bra, han gick upp i vikt, vi hade hunnit träffa BVC, grina lite där och sådär och liksom han kunde amma, jag hade massa mjölk och amningen funkade ju inte så. Men det var så otroligt smärtsamt. Och det var så otroligt mycket känslor. Och jag kände att jag... de här hemska känslorna som jag tror de flesta mammor känner. Att man bara vill kasta ut ungen genom balkongdörren liksom. Mm. Och lämna tillbaka den och man ångrar sig. Och det var inte så här det skulle bli och det skulle vara mysigt. Och nu är jag bara ledsen och nu har jag bara ångest och jag måste ge mitt barn mat. Och ja, man kan ju tycka, jag tänkte också ibland att nej, nu går jag och köper en nappflaska och så skiter jag i det här. Ja. Eller nu ger jag mig själv en paus.
Ja, precis.
Men det blev också som liksom för mycket engagemang. Ja. Det var ändå enklare att på något sätt genomlida den här smärtan och tänka att nej, det är det här jag vill göra liksom.
Mm. Det var enklare alltså.
Och det funkar ju så bra. För mitt barn.
Det, precis. Och det var det här jag hade glömt, måste jag erkänna lite grann. Att det faktiskt det var jättekonstigt två separata saker, fast det är bara samma område exakt på kroppen. Att amningen i sig egentligen funkade.
Ja.
Men det var så mycket smärta och så mycket känslor förstås. Det var att du ville göra en myspys bara, och så var det bara ont.
Och jag var bara
ledsen. Men fråga, när bebisen just kom ut, alltså när det var verkligen precis i början, första dagarna, då hade det inte hunnit fylla på sig så mycket, eller?
Nej.
Så hur lång tid skulle du säga, kommer du ihåg att du kan uppskatta när det verkligen börjar bli, nu är det inte
så kul. Men det kan väl ha varit efter några dagar, någon vecka, tänker jag.
Så det var ganska när det verkligen kom
igång. Ja. Och jag tror att han var väl 2 veckor gammal ungefär när jag ringde faktiskt tillbaka till det här stället som jag hade varit under graviditeten. Och fick då en tid, men det här var liksom en tid om 2 veckor för att de hade så mycket att göra.
Ja, just det.
Så då var det bara, ja, nu får jag vänta här i 2 veckor. Och så försökte jag googla om det fanns någon annanstans. Men det var remisskrav. Och, ja, jag är lite trög. Gud, men jag kunde inte förmå mig att söka.
Vet du, det där, när du säger så fick jag googla på något annat. Det förstår jag för mycket.
Ja.
Alltså jag förstår att det är svårt att söka en massa information. När man sitter där och dels har ont och dels har en liten bebis.
Ja.
Det är tungt alltså.
Ja. Och sen så... Ja, tiden gick väl. Jag fick ju ta Ipren och Alvedon liksom typ var 7:e timme, fast Ipren ska man egentligen ta var 8:e timme. Men så fort smärtan bröt igenom så blev det jättejobbigt.
Mm.
Det här ledde ju också till att det läckte ut antagligen mjölk från den här systern liksom i bröstet. Att det blev, jag fick ju mjölkstockning av ett helvetes mjölkstockning. Liksom vaknade mitt i natten och trodde jag skulle dö mer eller mindre. Jag hade liksom frossa och feber och så ont i kroppen. Och ja, så det var så se till att knapra de där tabletterna dygnet runt. Liksom.
Men du okej. Och det här var hemma hos dig hela tiden.
Det var hemma hos dig.
Och du kunde inte ens liksom tänka att nu går jag tillbaka till mödravården. Jag måste göra någonting. Jag måste gå till någon slags människa i rock. Liksom.
Nej. Jag vet inte varför.
Nej.
Men sen så hade jag ju den där tiden. Och så gick jag och väntade på den.
Mm, just det, det förstår
jag. Och sen till slut var det nog så att jag ringde dem desperat.
Mm.
Då hade det nästan gått... Ja, då var han nästan en månad.
Mm.
Så då hade jag nog nästan väntat de där 2 veckorna.
Mm.
Och så sa jag, det här går inte längre. Jag måste få komma och tömma den här systern. För det är så jobbigt.
Mm.
Och då sa hon, ja, men du kan komma in om det var samma dag eller dagen efter. Liksom, eller så. Vi kan klämma in dig, sa hon. Och då gick jag dit, jag minns att det var en tisdag, gick jag dit och så var ju systern väldigt stor då. Den syntes verkligen utanpå.
Mm.
Och jag mådde ganska risigt av den, orkade ingenting. Mm. Och då tömde de den. Men där gjorde de så att de mer eller mindre bara doktorn kände med handen, liksom avgränsade var systern låg och sen så... var en ganska liten nål då som han använde. Så han fick ju tömma några gånger. Han fick säkert ut, vad var det han sa? En 60-70 milliliter som var bröstmjölk, blod och var enligt honom. Jag låg och blundade hela tiden.
Ja.
Men han fick liksom inte riktigt ut allt. Men han sa att nu vill inte jag sticka i den här mer. Liksom, så vi måste avvakta lite. Så jag, okej, ja. Går jag hem då?
Kändes det bättre då?
Det kändes som att det hade lättat lite, men så snart jag gick därifrån så började systern växa ännu mer. Och jag kände hur det började spänna och det var varmt och det blev rött. Och ja, jag är sjuksköterska så jag vet ju vad det här betyder.
Och vad betyder det?
Infektion.
Aha.
Betyder det. Så att jag var väl ganska snabb på. Jag gick väl hem och väntade några timmar så där. Om det var samma dag eller dagen efter som jag ringde till honom, till den doktorn och sa att du, det här gick inte så bra. det är någon infektion liksom. Och jag sa att ja, jag är sjuksköterska då. Ja, men jag beskrev liksom symptomen också. Och så skrev han ut antibiotika till mig som jag kunde.
Men du menar att det blev infektion där när du gjorde den behandlingen? Mm. Att det kom in någonting?
Ja. Och jag hörde ju hur de råkade tappa sprutorna på golvet och lite sådär. När de höll på där. Den systern som assisterade honom var ganska fumlig.
Okay.
Jag tänkte väl inte så mycket på det då, men jag tänkte på det sen att där kan det nog ha krypit in lite basilusk.
Ja.
Så att jag började knappa antibiotika på onsdagen, tror jag väl att det var. Och så tänker jag, det här måste ju ge effekt ganska snart. Mm. På torsdagen var det inte bättre och jag mådde inte bra.
Och vad hände när du mådde inte bra? Hur kändes det? Vad var som hände?
Den var stor och röd och gjorde jätteont och jag kände mig liksom bara, det kändes sämre överhuvudtaget i hela kroppen. Sen har jag något slags immunförsvar så att jag får inte feber.
Du får inte feber?
Direkt.
Nej, okej. Okay. Någonsin.
Så, ja, men sen så åt jag ju smärtstillande dygnet runt så att jag vet inte om de tryckte ner det också.
Mm.
Men på torsdagen liksom mådde jag inte bättre och på fredagen så var det bara så här, nej, nu får vi åka in till, till någon doktor liksom på riktigt här nu. Mm. Så jag åkte in på gynakuten på fredagen och då hade jag ju då skyhögt infektionsvärde och de sa, doktorn sa, tittade på mig och sa, ja du, det är svårt att tro att det här är dina provsvar, men du mår ju inte alls bra.
Nej.
Så. Och sen hade jag väl lite tur där att eller om det var på lördag. Ja, men det var någonting med att det var helg och så sa de, ja, vi har ju ingen här på huset som kan tömma den här cystan för det måste man göra med ultraljud, vet du, och så där. Jaha, okej. Okay. Ja, men då hade de tack och lov någon, eller om det var fredag kväll liksom. Det vart väl fredag kväll. Jag var ju ganska många timmar på akuten.
Ja.
Men de sa att vi måste lägga in dig för intravenös behandling. Och sen
för intravenös behandling av vad? Att få
antibiotika intravenöst då, för att det var så högt det här. Och jag hade ju redan provat att äta antibiotika tabletter och det hade ju inte hjälpt.
Nej.
Men så behövde de ju tömma den. Men de hittade väl någon doktor där till slut som kunde då med hjälp av ultraljud och då bedövade de alltså och stoppade in en jättenål.
Ja.
I det här tillsammans med ultraljud. Och det är ganska häftigt. För att man tror att hjärtat ligger väldigt skyddat. Liksom långt innanför bröstkorgen. Ja. Men det gör den inte.
Det gör den
så
inte.
Så att man ska vara glad om man någon sticker i en med ultraljud då.
Nej. Oh my gosh.
Den där första doktorn. De nålarna är så pass små. Så att de kommer man inte så långt in. Men hjärtat ligger väldigt mycket mer ytligt än man tror.
Jaha.
Men då tömde hon på 120 ml. Allt möjligt gojsigt där. Och då kändes det ju stor skillnad. Efter det. Men då fick de lägga in mig på gynavdelning. Och tack och lov. Så sa de, förstod de ju att om du ska amma ditt barn. Så måste ditt barn vara här.
Ja.
Och om du... Men du är för svag för att ta hand om ditt barn. Så då måste din man vara här. Så vi fick faktiskt ett eget
men rum. Alltså, vet du, det var bra att du började nämna honom. För rätt så alltså, tänkte jag, det var så mycket som hände. Och du åkte dit och sen var det tömning. Mm. Och så tänkte jag, aha, var det bebisen? tänkte jag hela tiden.
Bebisen och maken var med.
De var med,
hela tiden.
Ja. Precis, för det här behövs ju bara en månad gammal i det här läget.
Mm.
Och då är det liksom att den vill göra käk då.
Ja, och den ammade.
ja, precis.
Ja.
Tänk.
Så att det var, men han var en otroligt snäll bebis. Mm. Och där funkade ju amningen. Ja, alltså det var mycket amning första månaden.
Mm.
Men det funkade väldigt bra väldigt fort ändå. Mm. Han var en sån som åt en god stund och sen sov en god stund.
Ja.
Sen kunde det vara lite maratonsittningar på kvällen. Liksom. Men det var inga större problem så. Och han sov faktiskt liksom 2-3-4 timmar i sträck på natten också.
Oh, wow. Ja, det
så att det var, han var ju en otroligt... Alltså, hade inte han varit så snäll så kanske jag inte hade orkat liksom alls.
Men jag tycker mig att det var någon som sa till dig att nej, men du ska strunta i det här nu och ta liksom flaska. Alltså inom vården, någon som du träffade där.
Jo, men sen låg jag inne då på gyn och fick intravenös antibiotika och kände mig jätteynklig. Men, men jag började ju må bättre då. Och sen kom det någon doktor in som var nog doktor under utbildning tror jag.
Mm.
ST-läkare kallas de som faktiskt är lite färdiga men som går sin specialisering. Mm. Och han kom in där och ja, inte jätte empatisk människa. Mm. Och så säger han så här, ja, hur går det här? Och jag petar lite på den. Och så säger han, ja, men får vi inte bukt med det där så får du väl sluta amma, säger han.
Mm.
Jag har inte sagt någonting om vad jag vill och vad jag tycker och vad jag känner. Så det var jättetråkigt. Hade inte jag vetat bättre eller haft liksom den kunskapen och bakgrunden jag har, då hade jag nog kanske slutat amma. Eller liksom kanske tänkt att ja, men det är det. Liksom.
Ja.
Sen blev det, och jag var bara sådär varje dag, att kan ni skriva ut mig? Kan jag få gå hem? Kan ni skriva ut mig? Och så sa de, nej, du behöver någonting till. Men sen på måndagen så blev det äntligen vardag.
Mm.
Och då kom det tillbaka liksom lite specialister på huset. Och då finns det en mottagning på det här sjukhuset där de har lite mera specialiserade människor. Då träffade jag en helt underbar läkare som hade specialiserat sig på gynekologisk ultraljud. Och då även bröst. Så att han fick jag träffa för att jag skulle få en slang i bröstet.
Jaha.
Ett det drän.
Det låter ju logiskt. Mm. Om det är något som fyller på sig hela tiden. Det kommer inte vara nu.
Mm.
Duktig doktor.
Skitläbbigt. Men ja. Men jag var så glad för att då skulle jag få gå hem.
Ja,
i alla fall.
Ja.
Och han var helt fantastisk och jag pratade jättemycket med honom och han sa att nej, men om amningen funkar så här bra så finns det ingen anledning att sluta och vi ska nog få bukt med den här systern, vi ska nog se till att den slutar liksom vara aktiv och sådär, så att han var jättebra och väldigt mycket skojade och sådär, han märkte att jag var vårdpersonal också, så det blir lite tuffare en annan
jargong. Ja, jag förstår.
Så han la in ett trän i bröstet och tejpa fast det. Och sen var det bara att gå hem med lite sprutor.
Mm.
Och tömma den där.
Mm.
Det var lite obehagligt. Gjorde
du det själv? Eller
och det gjorde jag själv.
Tjej,
ja. Ja, och första gången var det kanske, jätteläbbigt.
Ja.
Ja, du, han tyckte det där var ännu läbbigare än vad jag tyckte. Han måste tyckt att jag var knäpp då faktiskt.
Mm.
Jag tror att han tyckte det ganska ofta och tyckte att jag var jättejobbig som var tvungen att liksom. Men det är det där, när man är kvinna och har fått barn, det går inte att förstå det här. Ja, men det blir ju på något sätt som att man ifrågasätter sig själv och sin duglighet. Mm. Liksom, och att, nej, men jag ska amma. Liksom, och, det, alltså, och det har ett helt annat värde och det är en helt, liksom, det går inte att förklara de känslorna för en man. Inte ens den mannen man lever med.
Nej, det är nog svårt.
Och ja... Det är nog helt otroligt, men jag fick gå hem med det där, den där slangen och tömma och sen så märkte jag att om jag tömmer så här mycket så kommer det bara mera, så jag måste börja tömma mindre och liksom så. Och så var jag väl tillbaka hos honom efter någon vecka, så fick han kolla och då kunde han mäta hur stor den var och då hade den faktiskt krympt.
Okej.
Och då pratade vi också om att tömma mindre för att den liksom skulle...
Handlar det om det där att det blir mer mjölkproduktion för att man tömmer? Det är som när man ammar.
Nej, det handlar snarare om att hur tänkte jag då? Nej, men att om jag tömmer den hela tiden så kan den också fylla på sig. Liksom. Men om jag inte tömmer, om jag låter det bli fullt där så kanske den liksom...
Ja, ja.
Inte, alltså någonstans... Jag vet inte.
Nej, men det låter inte.
Men någonstans skulle vi liksom svälta ut den på något sätt.
Ja, jag förstår.
Ja, jag vet inte. Men det funkade i alla fall.
Ja.
Så att det tog väl kanske... Jag var väl hos honom 3 gånger totalt efter... Men jag fick ta bort... Nej, för jag fick ta bort slangen. Just det, jag fick ta bort slangen efter 1 vecka.
Mm.
Och då sa han... ja, för jag fick inte ha kvar den för att det är risk för infektion och sådär.
Ja, ja.
Så då tog han bort den och så sa han... Det blir ett ganska stort hål.
Ja.
Så sa han, men jag lämnar hålet öppet så kan det läcka ut därifrån. Och så sätter han lite kompresser på och jag sa, gud vad äckligt.
Ja.
Men det där hålet drog ihop sig på 2 sekunder.
Ja.
Så det åkte inte ut. Jo, och sen var jag tvungen att liksom gå till honom. Första gången var väl efter bara 4 dagar tror jag. Så var jag och tömde.
Ja.
För att jag var rädd för att det skulle börja göra ont.
Ja.
Men då hade den ju redan krympt.
Ja.
Och sen så var jag nog 1 gång till och tömde. Och sen tredje gången jag var, då sa han att det är lite kvar, men den är mycket, mycket mindre. Så vi ska inte röra den nu, sa
han. Nej.
Och sen var den liksom, ja, sen blev det inget mer. Ja. Men då var ju min son nästan 2 månader.
Och ändå när du berättar om det så känns det som en längre tid. För mig utifrån. 2 månader tycker inte jag låter mycket. Mm. Men ändå så händer det väldigt mycket.
När man är i det så är det ju varje dag.
Det är ju och hela tiden.
Endaste lång plåga. Ja. Och det vart ju så att jag liksom använde andningsnapp för att jag inte pallade smärtan. Liksom.
Ja.
Och det gjorde så ont i bröstvårtorna också.
Mm.
Det där var nog något helt annat, delvis isolerat från den här händelsen, just hela bröstvårtehistorien som jag tror väldigt många mammor liksom lider av. Jag gjorde nog lite sådär fel i början med alla möjliga saker som jag kom. Men det hade nog också med varandra att göra.
Ja, men det tror jag, en smärta kan öka på en annan. Ja. Och så, det vet man ju, och mentalt också kan
så
det vara
så. När han var, men han gick ju upp ett helt kilo första månaden bara på bröstmjölk.
Wow.
Och när han var 2 månader så kunde jag väl känna att nu är det här över. Det var nu kan jag börja njuta.
Liksom.
Men jag känner ju fortfarande idag en sorg över att ha... Jag jobbar ju på jobbet på ett sätt att man har barnet hud mot hud. Och det innebär att man är naken på överkroppen och så har man barnet i bara blöja. Och så ligger barnet liksom upprätt mage mot mage på en.
Ja.
Och jag kunde inte ha honom så. För att där var systern.
Mm.
Så att bara när jag skulle lägga till honom i bröstet. Och han höll på att vifta med armarna och krafsa. Så gjorde det ju ont på mig. Jag fick ju hålla bort honom. Liksom. Hålla honom ifrån där.
Mm.
Även om amningen funkade. Men det var otroligt mycket känslor. Och än idag så kan jag känna att jag har blivit berövad. Den tiden liksom. Mm. Det där första mysiga.
Mm.
När jag bara känner mig... ledsen, jag orkade knappt med besök, jag liksom varje amningssituation var jag tvungen att verkligen fokusera 100% på att försöka slappna av, vilket var omöjligt liksom.
Hur många gånger tror du din man sa till dig men sluta nu?
Inte dag, jättemånga, han var ganska tyst faktiskt, men han tyckte nog att det var jättejobbigt att jag var så ledsen, och jag var så ledsen varje dag och satt och grinade och for över det där också. Men han var någonstans ett väldigt bra stöd ändå, kände jag. Och liksom...
Det är så tudelat det här. Därför att grejen var ju den liksom att det handlade ju om att den här systern, det var ju bara den grejen som var problemet.
Mm.
Liksom.
Mm.
Men som förstås då påverkade alltihopa.
Mm.
För att den kunde du inte ha påverkat. För det här att man får bättre grepp och sådär kan man ju liksom, och då kan det vara borta på en vecka att man har ont. Mm. Men det här var ju någonting som inte var en liten grej. Och det gick inte att förändra liksom. Utan det var, du fick en sjukdom. Det hände någonting med din kropp som blev fel bara.
Mm.
Och det hade egentligen inte att göra med amningen. För hade du inte haft den så hade du ju kommit förbi bröstvårdsproblemet på ett par veckor.
Mm.
Säkert. I alla fall med lite hjälp. Och det är det som var en otrolig otur.
Mm.
Det var som att du skulle bara helt enkelt fick en allvarlig sjukdom helt enkelt. Som förstörde i början för er. Mm. Men hur känns det nu? Hur gammal är det så nu?
2,5.
2,5, ja. Så det men du känner fortfarande att du är en sorg över det där den tiden innan?
Mm.
Mm.
Och sen har vi haft otroligt fin tid efter det. Men ändå, men man vill liksom, ja, jag har flera kompisar nu som är liksom i det där första barnet och den här mysiga bebistiden. Och nej, jag minns bara det som...
Du grät hade ont.
Att jag grät hade ont och hade världens snällaste son, förvisso.
Mm.
Men ja, jag kunde ju inte njuta av livet direkt.
Men tror du han kunde njuta? Han fick ju sin mjölk och gick upp som bara den.
Ja, alltså jag tror att han var väldigt nöjd ändå. Mm. Men jag fick ju lägga ifrån mig honom.
Mm.
Han fick ju ligga och sova för sig själv.
Mm.
Så.
Mm.
Sen hade han ju en fantastisk pappa. Som var väldigt närvarande. Och han var ju hemma från jobbet för att ta hand om oss.
Liksom. Men det jag tänkte, han måste ju varit det.
Och,
varit hemma. Ja, precis.
Och det var ju inte alls populärt. Jag vet att det var många som trodde att jag hade en... Alltså att jag hade fått mjölkstockning. Och att jag hade liksom en abscess. Alltså att jag hade en infektion så. Men det var ju inte det heller. Nej.
Och liksom, menar du med det?
Att de typ att det ska man väl kunna ta sig igenom. Ja. Liksom. Men det var det ju inte. Jag var ju... Ja, jättedålig.
Ja,
så.
Ja, men eller hur?
Men visst, med facit, nu vet jag ju till nästa gång. Den sitter ju kvar, den sitter som en liten hasselnöt här nu. Och råkar man sonen ställa sig precis där. Han älskar att klättra på sin mamma. Och råkar han ställa sig precis där så gör det ju ont fortfarande.
Ja. Men är du rädd för nästa barn då? För du har ju funderat på ett barn till.
Ja, nu vet jag ju vad jag ska göra.
Ja.
Och vem jag ska vända mig till. Men det är absolut en farhåga. Och jag har ibland tänkt att jag skulle vilja ta bort den.
Mm.
Men å andra sidan så känner jag att jag vill inte ha ett R precis i urringningen.
Nej.
Utan då får man liksom kanske gå in underifrån. Mm. Typ som man gör när man gör bröstimplantat.
Mm.
Men då är det ju risk att jag kanske skadar en del av bröstvävnen. Mm. Det vet jag inte. Så då kan det ju ändå vara bättre att vänta. Mm. Tills jag liksom känner att jag har skaffat barn klart och ammat klart.
Ja, precis.
Men jag vet faktiskt inte vad, om det kan hända något med den. Eller om den har liksom skrumpnat ihop för gott.
Men om man ska, precis. Men det är ju väldigt bra att du vet. Du har ju förmodligen kvar hans kort, va? Din läkare.
Ja, eller hans namn. Innetatuerat i hjärnan.
man hivar inte ut visitkorten på sjukhuset. Nej. Men i alla fall så är det ju så att det var ju verkligen en resa som du vill lära dig vart du ska hamna nästa gång ifall det händer en gång till.
Mm.
För det är väl något som ändå... Det ligger ju lite... Det är ju ganska logiskt att det kanske kommer att hända igen. Mm. Förstås. Men då går du på rätt ställe från början.
Mm. Mm.
Men vad skulle du säga? För du säger att det inte är så ovanligt trots allt. Jag har inte hört talas om det här förut. Men du säger att det inte är så ovanligt i alla fall.
Jag träffade ju på ganska många fall på det extra jobbet jag hade.
Mm.
Men det är nog ganska ovanligt.
Ja, okej.
Okay. Ändå. Jag, med i princip alla som jag har berättat för, vilket är väldigt många, så är det ju ingen annan som har hört talas om det. Sen kanske det är den personen som har haft det inte har pratat om det. Det vet man ju inte.
Men hörru du, vad skulle du vilja säga nu då för de här, om det, för nu kommer vi att tagga det här och skriva vad det är, alltså precis vad det här handlar om för någonting och så. Och då kanske vi måste, ska hiva ut oss ett litet tips här på slutet. Mm. Har du någonting du skulle vilja säga till dig då, eller till nästa som kanske upplever det här? Det här är ju, om man ens orkar lyssna på någonting och sitter och har ont och gråter på dagarna, men...
Alltså sök hjälp i tid.
Ja.
Verkligen. Och alltså gå till en ring din barnmorska som kanske därifrån kan hjälpa dig. Eller åk direkt till akuten.
Mm.
Alltså sök hjälp. Men jag vet hur jag är. Jag är hopplös när jag... Men sök hjälp i tid. Och sen så... Det blir alltid bättre. Och så är det ju med nästan allting. Det blir alltid bättre. Men... Sen får man ställa frågan till sig själv. Vad mår jag bra?
Ja.
Är det här... För vem gör jag det här?
För egentligen så är det så här att... Det hade ju inte blivit bättre av att sluta amma på en gång heller.
Nej.
För det tar ju tag hos vårt mjölkproduktion liksom. Mm. Så att det var inte det som var lösningen egentligen där. Även om folk föreslog det lite grann då och då.
Och det skulle ju gjort mig väldigt ledsen också. Ja. Eftersom det var inte det jag ville och eftersom det funkade liksom. Ja. Så att verkligen så här, håll ut, ta en dag i taget och... Verkligen ifrågasätt dig själv. Liksom. Vad är det jag vill? Vem gör jag det för?
Ja.
Och liksom, hur kan jag och mitt barn må bra? Vad är bäst för oss? Det är det som är det absolut viktigaste. Men, och prata om alla jobbiga känslor. För det är otroligt mycket jobbiga känslor. Det är otroligt mycket ilska och rädsla. Och man ifrågasätter sig själv. Och det är helt normalt att det kommer fram i en sån här situation. Det är verkligen ett hot mot en själv. Men det är så viktigt att prata om det och be om hjälp. Alltså, eller prata med någon du litar på att den kan hjälpa en och be om hjälp.
Just
det. Var inte ensam.
Det är väl, det är som du säger, vi pratade lite lätt om det innan, att det pratas för lite om det helt enkelt. Om amning i allmänhet och alla möjliga. För det är ju också likadant att folk har ju så olika historier. Och det finns som en historia per person typ ungefär. Och hur man upplever allting. Men någon grundkänsla är väl att det finns en känsla av att man har klarat någonting. Eller varför vi pratar om att man, om det inte lyckas så man mår så bra av det. För många vill ju amma. Mm. Alltså procenten är ju hög innan man får bebisen. Man vill amma.
Mm.
Och då när det går ner så väldigt skarpt. Det hör ihop med hur man mår med sig själv lite grann.
Mm.
Om amningen funkar. Mm. Och oftast är det inte sådana här stora problem som du hade. Utan det brukar ju andra som lätt man kan få hjälp med om det är så.
Mm.
Så att så är det. Ja men precis. Men nu ska vi ta och se om vi kan. Att folk kan hitta hit kanske då. Som har det här problemet.
Mm.
Ja, det lär ju hända igen.
Men sen också att det är inte en dans på rosor.
Mm.
Början av amningen. Mm. För några få är det.
Mm.
Men för de flesta är det en kamp.
Mm.
Och redan innan man får barn tycker jag att man ska liksom bli mer medveten om det än kanske bara förlossningen. Mm. Det är otroligt stor fokus på förlossningen. Det är att man verkligen ska klara det.
Ja,
men barnet kommer ut hur man än gör. Mm. Mm. Men det där med amningen, det behöver man lägga ner tid och energi på. Och bestämma sig hur man vill göra faktiskt.
Och det lustiga är liksom att amningen är ju typ kvarten efter förlossningen. Mm. Det är inte som att det är långt längre fram. Nej. Det är nästan det är samma dag.
Mm.
Och ändå ligger det så bortom folks fokus horisont på något sätt. Det är bara som det är. Men,
och det är nog många som tänker att ja, men det löser sig.
Ja, mycket tänker folk så.
Mm. Ja, det gör nog det.
Mm.
Efter ett tag.
Mm.
Men det är oftast en liten kamp.
I början.
Ja. Och det är mycket känslor.
Mm.
Man ska hålla liv i en liten person.
Ja, mycket känslor.
Mm.
Jaha, men då tror jag att vi ska avrunda här.
Mm.
Efter det här.
Mm.
Vi fick plats med hela historien på en halvtimme. Och lite bonus. Och så ska vi se om vi kanske ska lägga till en snutt till om andra saker. För eftersom du är neonatalsköterska.
Mm.
Och vi ska prata lite om amning på neonatalen.
Ja.
Det ska vi göra. Ja. Och det ska vi göra i ett annat spår som ni kan hitta på. Precis på samma sida här nu. Jag kommer lägga upp bilder på Nina förstås.
Mm.
Och så det här samtalet. Och så kommer det här samtalet att hamna på iTunes. Men den här snutten som vi lägger till nu kommer ligga på själva bloggen. Och så ska vi se hur vi gör med det här då. Men tror jag i alla fall blir så. Det kanske, jag kanske ändrar mig. Vem vet. Bra, tack så mycket.
Tack
så jättemycket för det här.
Ja.
Verkligen känns bra att få det gjort ett år senare. Hej då.
Hej då.